Ni ska alla vara varmt välkomna till den här serien över Jesajas bok som vi börjar ikväll. Vår avsikt är att varannan onsdag kväll ta upp det här ämnet Jesajas bok. Och det är svårt att förutsäga hur många gånger vi kommer att gå in på ämnet, men jag gissar alldeles fel om jag säger att det blir åtminstone 20 gånger. Profeten Jesajas bokrulle är ju en av de allra största. Och det finns så oerhört mycket att säga om den här rullen. Först och främst positivt. Vad den innehåller, hur det ska förstås, vad som är den stora rikedomen i budskapet, men också en del negativt, inte om boken, men om den bibelkritik som har hackat sönder och missförstått så mycket av den här profetrullen. Ni kanske vet att det är just Jesaja som är en av bibelkritikens speciella föremål för bibelkritik, för kritik av Guds ord, kritik av uppgifterna. Jesaja-boken jämte Moseböckerna och Daniels bok är de böcker som bibelkritiken framförallt har skjutit in sig på allt ifrån 1700-talets sista del. Dessförinnan så var Jesaja-boken en helhet, en enhet från profeten Jesaja, så som den ger sig ut för att vara. Men från och med 1770-talet ungefär så börjar några stycken att föra fram tankar om att Jesaja-boken innehåller material som är oäkta och som är senare. Och hur sedan utvecklingen har gått och hur det ser ut idag tänkte jag inte ta upp ikväll. Det skulle bli ganska destruktivt. Men så småningom så räknar jag med att ta upp bibelkritikens argument och påstående. Det finns kanske olika intressen hos de som kommer att lyssna till den här serien. En del vill ha svar på bibelkritikens påståenden. En del är anfäktade av den kritik som man möter i läroböcker, handböcker, framförallt i gymnasier och inte minst i teologutbildningen, och undrar om det finns något klart, tydligt svar gentemot kritikens påståenden om att det är inte bara tre olika Jesajor utan en rad sena och oäkta tillägg i den här boken. Vad ska vi svara och hur ska vi svara? Vad är sanning i dessa stycken? Vi kommer alltså att försöka beröra det efterhand. Men andra är inte så intresserade av bibelkritiken utan mera intresserade av vad står egentligen i boken. Och det ska vi framförallt ägna oss åt. Vad är det som profeten Jesaja förkunnar? Och vad är bakgrunden till hans förkunnelse? Vad har hänt i Jerusalem? Hur står det till med Israel och Juda? Lite grann alltså om tiden som Jesaja lever i, tidsförhållandena, måste vi gå in på. Vet man ingenting alls om den saken så blir det ganska svårt att förstå en hel del av bokens innehåll. En annan sak som många undrar över är hur det kan komma sig att profeten byter ämne, kan man säga, så ofta. Till synes hoppar från det ena till det andra. Ena stunden säger han att Sion ligger i ruiner. Och andra stunden säger han att Sion blomstrar. Ena stunden så säger han att mitt folk har förkastats. Och andra stunden säger han mitt folk ska frälsas. Hur ska man förstå sådana utsagor? Hur förhåller det sig med domsorden och löftesorden? Eller med andra begrepp, med lag och evangelium i Jesajas bok. Och vad säger egentligen Jesaja om frälsningen? Hur ska frälsningen gå till? Och vilka avses? Ska alla frälsas? Ska alla israeliter frälsas? Hur blir det med hedningarna? Och hur ska man förstå löftet om en davidisk kung, en Herrens tjänare, en messias? Vad är hans uppgift? Hur ska man förstå utsagan om jungfrun som ska bli havande och föda en son som hon ska ge namnet Immanuel? Hur ska man förstå språkbruket? Alla de djärva bilderna om att bergen ska söndersmulas, eller att dalarna ska höjas, eller att träden ska klappa i händerna. Ja, det här är en del av de frågor som jag hoppas får ett svar under den här seriens gång. Varannan onsdag kväll ska vi försöka ta itu med den här saken, detta ämne, och vi spelar också in serien på kassett. Det betyder att inom loppet av 14 dagar så produceras en kassett, en fram- och en baksida, och man kan också då abonnera på den här serien och hoppa av den om man tycker att det blir väl mycket när man har kommit upp i en 10 kassetter eller flera. Vi tänker alltså göra på samma sätt som vi gjorde med Daniels bok, som vi behandlade i 10 föredrag, och den finns alltså inspelad på 5 kassetter. Och jag ska försöka att inte hålla på mer än 42 minuter per gång, så går det in med lite marginal på en kassettsida om 45 minuter. Idag ska vi alltså inte gå in så mycket på hur och varför denna bok har styckats sönder och kritiserats, så att de flesta handböcker idag inte behandlar boken som en helhet. Inte redogör för Jesajas budskap utifrån hela boken. Utan när man skriver om Jesajas budskap så tar man hänsyn bara till ett urval kapitel och verser. Först och främst bara 1-39, men inte allt av 1-39, utan inom kapitel 1-39 tar man bara hänsyn till vissa delar som man anser är äkta. Hur orimligt detta är och hur felaktigt detta förfarande är i grunden och hur osakligt det är ska jag alltså senare återkomma till. Vi ska börja med att göra klart för oss att Jesajas bok, det är en helhet. I själva materialet som föreligger så är det en helhet. Den är aldrig avsedd att styckas upp, att man ska ta bort en bit och se den mot en annan bakgrund eller så. Utan det är helt klart att kapitel 1, det är själva inledningen till hela boken. Det första kapitlet har av allt att döma skrivits av profeten själv, förmodligen allra sist. När han har sammanställt hela sin bokrulle så har han som en inledning nedtecknat det första kapitlet. Och det är förmodligen skälet till att vi har, kan man säga, 2 inledningar till Jesaja-boken. Den första naturliga början, det är då kapitel 2 som har en rubrik. Ordagrant, ordet som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. I 1917 års översättning så står det: detta är vad Jesaja, Amos son, skådade. Men ordagrant står det ordet. Och det den hebreiska term som betyder ordet, det betyder naturligtvis också själva saken. Men själva budskapet, det kan användas också om en handling, men i regel först och främst så syftas på ordet. Och det är alltså i vid mening profetens undervisning, den han har skådat. Det vill säga, han har inte tänkt ut den själv, han har fått den som en uppenbarelse, som någonting som han har sett, skådat. Profeterna kallades ju, får vi veta, i Samuelsböckerna från början för skådare, eller som det står i 1917, siare. Men siare, då tänker vi på spåmän mera. Det ordet kommer från att se. Det är en person som har sett, som har skådat. De är sådana som har sett. De har sett det som är fördolt för våra ögon. Fördolt av två skäl. Dels därför att vi har inte inblick i Guds rådslut. Vi känner inte de andliga sanningarna. Det måste uppenbaras från Gud. Människan kan inte själv genom sitt förvända hjärta tänka ut och fatta de andliga sanningarna. Det är för då. Det måste skådas, det vill säga uppenbaras för oss av Gud. Och profeterna är sådana utvalda budbärare, gudsmän, som har fått skåda in i Guds rådslut. Men också i en annan mening är de skådare. De har sett det som vi inte kan se, därför att det har ännu inte hänt. Och det är en av huvudpunkterna hos just profeten Jesaja, att Gud genom honom uppenbarar det som ännu inte har hänt. Och han är inte unik bland profeterna att få se in i framtiden, utan han betonar att så har Herren gjort redan förut. Och de tidigare profetiorna om vad som skulle hända, de har ni nu kunnat iaktta så som sanna. De har inträffat, den och den profetian har gått i uppfyllelse, säger Jesaja. Och så fortsätter han: och nu, från och med nu, förkunnar jag nya ting. Uppenbara de för er innan det har hänt. Kan någon avgud göra någonting sådant? Nej, men den levande guden kan det, och han gör det. Och så profeterar Jesaja om nya ting. Detta mot bakgrund av att profetiorna om Jerusalems förödelse och också dess underbara räddning har gått i fullbordan. Profeten uppenbarar alltså sådant som till sitt läroinnehåll är fördolt för oss, men också sådant som är fördolt därför att det ligger i framtiden. En känd profetia är ju Jesaja 53, där profeten talar om den smorde, sin tjänare, den trefalt höge, som inte har någon yttre höghet. Hans yttre tilltalar oss inte. Han är föraktad, han är ringa, likväl är han den högste. Fast människorna är blinda för detta. Man föraktar honom, överger honom. Och så skildrar profeten denne tjänare såsom genomborrad. Och skildrar detta med verbformer i förfluten tid. Därför att det är något som han har sett. Det har alltså hänt i själva uppenbarelsen. Och för Gud så är det redan hänt och ett faktum. Han som är, var och skall vara, som inte är begränsad av tiden. Och så talar profeten inte så sällan om framtiden med det förflutna, i den förflutna formen. Han säger riktigt ordagrant: har blivit genomborrad, blev det botat för oss. Genom hans sår blev det botat för oss. Fastän det för oss ligger i framtiden. Det hade ännu inte gått i fullbordan. Men ordet kommer att gå i fullbordan. Och ordet talar om vad som ska ske ganska ofta med en förfluten verbform. I översättningarna kan vi inte alltid behålla den förflutna verbformen, för att då missförstår vi det. Om vi till exempel översätter Jesaja 9, det för folk som vandrar i mörkret har sett ett stort ljus, så missuppfattar vi det. Och vi översätter i regel skall se ett stort ljus. Men i grundtexten står det perfektum. Verbformen perfektum. Har sett. Och det är därför att det är ett faktum. Ett visst faktum som ska ske i framtiden. Men det är en verklighet redan för profeten. Och för naturligtvis Herren som talar genom profeten. I vers 1 så börjar alltså profetboken i en mening. Ordet som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Och så kommer det ytterligare en del rubriker längre fram. Nästa rubrik kommer först i kapitel 13. Och där så står det också en sån här term som betonar att undervisningen har givits från Gud. Det översätts i 1917. Detta är en utsaga om Babel, vad som uppenbarades för Jesaja, Amos son. Ordagrant står det, vi kan kanske översätta utsagan om Babel, som Jesaja, Amos son, skådade. Men före då den här början i kapitel 2, så har alltså profeten, när han har sammanställt sin undervisning, satt en inledning, och det är kapitel 1. Och när han sätter denna inledning till hela sin bok, så gör han också då en noggrann rubrik igen. Och ni ser att den rubriken säger på ett sätt detsamma som står i kapitel 2, vers 1. Men den är utförligare. Ordagrant står det Jesajas, Amos sons, uppenbarelse. Ordföljden är på hebreiska uppenbarelsen. Jesajas, Amos sons, eller synen. Det är ett substantiv som bygger, grundar sig på verbet att skåda. Det vill säga det som har skådats, det som har uppenbarats, uppenbarelsen. Och i den översättning som, preliminära översättning som Biblicum har låtit trycka i tidskriften Biblicum 5, 1981. Av Jesaja 1-12, där står det: detta är den uppenbarelse som Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem i Josias, Jotams, Ahas och Hiskias judakonungars dagar. Här står alltså detsamma som i 2:1, att det gäller Juda och Jerusalem. Det är givet ifrån Gud. Men dessutom så ges här nu en tidsangivelse. Och den spänner nu över hela Jesaja-bokens innehåll. Och det gör också själva innehållet sedan i verserna 2 till och med 31. Dessa verser summerar, kan man säga, hela innehållet på ett sätt.
i hela boken. Ja, vad tiden beträffar så kan vi någorlunda datera dessa fyra kungar. Uzia blev kung 792, ensam regent 767 och han dog 740. De här talen är lite relativa, lite svårt att definitivt fastställa dem, men de är ganska så korrekta. Uzias dödsår bör alltså vara 740. Jotam är medregent med sin far Uzia från 750 och blir ensam kung då när Uzia har dött 740. Och han dör uppenbarligen 732. Men Ahas, Jotams son, regerar från och med 735, 735 till 715. Och slutligen Ahas son Hiskia, han regerar från 715 till 686. I det sjätte kapitlet får vi veta att det var i Uzias dödsår som profeten Jesaja hade en syn i templet och såg den trefalt helige. Och där fick ett mycket märkligt uppdrag, nämligen att förstocka detta folks hjärta, som det står i 6 vers 10. Förstocka detta folks hjärta, täpp till deras öron och smeta igen deras ögon så att det inte kan se med sina ögon och höra med sina öron och förstå med sitt hjärta och vända om och bli botat. Och bakgrunden till detta hemska uppdrag, det är att folket har genomgått de stadier som var förutsagda i tredje Moseboks 26 kapitel och femte Moseboks 28 kapitel. Där talas det om vad som ska hända om folket möter sin herre i otro. Om de inte fruktar Herren sin Gud. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Folket skulle frukta Herren, lyssna till hans röst. Men om de inte gör detta, då kommer inte förbundet att automatiskt verka med välsignelse för folket, utan då kommer den ena olyckan efter den andra. I tredje Mosebok 26, vers 14, inleds ett avsnitt som börjar med orden: men om ni inte hör mig och inte gör efter alla dessa bud. Och så skildras vilka olyckor som då kommer. Och sedan från och med 18 versen heter det: om ni oaktat detta inte hör mig, så skall jag tukta er sjufalt värre för era synders skull. Och så skildras vad som då ska hända. Och från och med 21 versen: om ni ändå vandrar mig emot och inte vill höra mig. Och så skildras vilka olyckor som då ska inträffa. Och från och med 23 versen: om ni oaktat detta inte låter varna er av mig utan vandrar mig emot, så ska jag vandra er emot och slå er sjufalt för era synders skull. Och så skildras vad som då ska ske. Och så fortsätter det, 27 versen: om ni oaktat detta inte hör mig utan vandrar mig emot, så skall också jag i vrede vandra er emot och tukta er sjufalt för era synder. Och så skildras från och med 31 versen hur Herren ska göra era städer till ruiner och föröda era helgedomar, ödelägga landet, vers 32. Låta fienderna ta över. Och i vers 33: jag ska förströ er bland hedningarna. Och så ska ett land bli nödemark, era städer ska bli ruiner, och så vidare. Senare i kapitlet betonar Herren att Herren likväl är trofast. Det är folket som genom sin otro har brutit förbundet och dragit olycka över sig. Men Herrens nådelöften står kvar. Och det talas om detsamma som jag sa i 5 Mosebok 28. Och där talas det också om att en rest kommer att vända om. En rest ska bli kvar. Och det är ju också vad profeten Jesaja förkunnar genom att låta en av sina söner just få det namnet. En rest skall vända om. Shear Yashuv, en rest skall vända om. Och om ni har tid någon gång hemma, så kan ni då noggrant läsa 3 Mosebok 26 och 5 Mosebok 28. Och mot bakgrund av dessa båda kapitel kan ni gå igenom Jesaja-boken och se hur profeten Jesaja just trycker under att de profetior som finns i de båda kapitlen går i fullbordan i profetens tid. Och ohörsamheten har gått så långt, pågått så länge, att det finns ingen räddning för folket i stort. Och det är bakgrunden till att Gud frågar: vem ska jag sända? Vem vill vara vårt sändebud? Jesaja säger: se, här är jag, sänd mig. Och så säger då Herren till honom: gå och säg till detta folk, ni ska höra och höra utan att förstå. Ni ska se och se utan att lära känna. Förstocka detta folks hjärta, täpp till deras öron, smitta igen deras ögon, och så vidare. Folket har förstockat sig själva så länge att Gud nu låter förstockelsedomen drabbar folket, och Jesaja blir redskapet. Genom sin förkunnelse av dom och nåd kommer folket i stort att bara bli ännu blindare, ännu hårdare, ännu mer ohörsamt. Så att profeten säger, eller Herren säger genom sin profet: vem är döv om inte min tjänare, och blind om inte min tjänare? Och han säger: hela dagen har jag stått med uträckta armar mot ett ohörsamt folk. Men det finns en rest, och den stubben är en helig säd. Så slutar ju Jesajas 6:e kapitel. Det finns en rest, en kvarleva. Alla vänder inte ryggen till. Och därför kommer profetens undervisning inte bara att göra folket hårdare och besegla blindheten hos dem, utan undervisningen kommer också att trösta, hjälpa och styrka och inbärga i Guds rike denna rest, denna heliga säd. Och inte bara den, utan tillsammans med denna heliga säd från Jakobs hus och Juda hus ska hedningar komma strömmande, eller ska strömma till denna säd, till deras heliga plats, till Sion, och förenas med dem till ett härligare Israel. Ett Israel som profeten säger väcker häpnad. Därför att hon som var barnlös, hon som var änka, hon som inte kunde få några barn, och så liknas det gammaltestamentliga Israel i sin förstockelse och sitt avfall, skall få flera barn än den som har en man. Jag, Herren, är Sions äkta man. Och detta är i 54 kapitlet som vi återkommer till. Och där skildras då hur genom hedningars omvändelse människor kommer in i Guds rike, kommer till Sion. Genom det ord som utgår ifrån Sion får hedningar ljus, liv, frälsning och förs in i Guds rike. Och det finns väl, tror jag, ingen profet som så mycket som Jesaja talar om hedningarnas frälsning. Samtidigt som han talar om det fördrivnas frälsning, det vill säga kvarlevan som genom domen över folket drabbas hårt. De kan ju inte skiljas ut på det sättet att de inte drabbas alls när Jerusalem förstörs, när folket förs bort till olika hedna länder. Så kommer ju också det troende, den heliga rest som förtröstar på Herren, också de blir bortförda, också de får lida. Men den resten som så får lida och bli fördriven ska räddas, ska bli bevarad, ska få komma tillbaka. Och tillsammans med dem hedningar, folk från, människor från alla möjliga folkslag. Och den fiendskap som på profetens tid rådde mellan hedna folk och Israels folk i Jerusalem ska då upphöra. Man ska förenas med varann. Hedningar kommer inte till Sion för att förtrycka, förtrampa och plundra. Utan profeten säger, de kommer som era vänner, de kommer till och med att bära er på era armar. Och de kommer inte att använda sina pengar och rikedomar för att skaffa sig vapen och krossa dig, Sion. Utan de ska föra sina rikedomar till dig, säger han, för att bli dig till gagn. Och detta syftar ju på det vi kallar för den nytestamentliga församlingen, när resten från i det gamla testamentliga gudsfolket och hedningar tillsammans är detta härliga Sion. Och hur detta uttrycks, utformas i Jesajas undervisning, det ska jag återkomma till i ganska stor detalj. Innan jag går vidare ska jag fästa er uppmärksamhet bara på en sak i det här sammanhanget. Vi kan gå till det sista kapitlet hos profeten. När profeten har kommit så långt i sin bok, då har han klargjort hur folket har gått under och måste gå under för sin synd, men inte alla. Och hur folket blir ett nytt folk, ett rikt folk, ett stort och härligt Sion genom restens frälsning och hedningars frälsning. Och då säger han i den 19:e versen, eller vi kan läsa från den 18:e, jag känner deras gärningar och tankar. Det syftar på det föregående, hur folket har avfallit och syndat mot Gud. Och sen kommer det. Den tid kommer då jag ska församla alla folk och tungomål, och det ska komma och se min härlighet. Och detta med Herrens härlighet i Jesaja, det syftar på att Herren är så god, att Herren ger sådan kraft åt den maktlöse, att Herren förlåter syndaren. Det är Herrens stora härlighet. Och jag ska göra ett tecken bland dem, och några av dem som blir räddade ska jag sända som budbärare till hedna folken. Det är alltså av dem, av den kvarleva som blir räddad, som inte går under. Av dessa ska Herren göra budbärare och sända dem till hedna folken, till Tarsis, till Pol och Lod, bågskytt folken, till Tobal och Javan, alltså Grekland, till havsländerna i fjärran, som inte har hört något om mig eller sett min härlighet. Det som i apostlagärningarna kallas för Guds underbara gärningar. Och det ska förkunna min härlighet bland folken. Detta är alltså det troende judar som går ut med evangelium i mindre Asien och Grekland och ut kring Medelhavet. alltså apostlarna och deras medhjälpare, och förkunnar evangelium, Herrens härlighet, bland hedna folk. Folken, då står det på hebreiska gojim, och det är alltså andra folk än sådana som efter köttet härstammar från Israel. Och på hästar och i vagnar och bärstolar och på mulåsnor och dromedarer skall det från alla folk, alla möjliga folk. Det må vara romare eller greker eller vad det än är för folkslag. Skall det föra era bröder fram till mitt heliga berg i Jerusalem som ett spisoffer åt Herren, säger Herren. Liksom Israels barn i rena kärl för fram spisoffer till Herrens hus. De kommer alltså, eller från dessa folk kommer många att bli omvända. Och de kommer då inte längre att stå i något motsatsförhållande till Guds kyrka, till de troende judarna. Utan de kommer att bära dem och föra dem tillsammans, precis som ett spisoffer åt Herren. Och så heter det 21 versen, och även sådana ska jag ta till mina präster, till mina leviter, säger Herren. Alltså inte bara sådana som härstammar från Abraham, från Israel efter köttet, utan även sådana som härstammar från gojim, från hedna folkslagen, ska jag ta till mina präster, till mina leviter. Och sen slutar hela boken med slutpunkten för förstockelsen, och man ska gå ut och se, och sen har 1917 års män petat in med lust. Det finns ingen anledning att läsa in något sådant, utan det står bara och se hur de människor som avföll från mig nu ligger där döda. Till deras mass skall inte dö, och deras eld skall inte utsläckas, och det ska vara till avsky för allt kött. De som avföll, det, för dem väntar evig olycka. Så slutar alltså boken, precis som också inledningen kapitel 1 slutar så. Och likväl så handlar Jesaja-boken först och främst om frälsningen, om räddningen, om saligheten. Men det utlovas ingen salighet alltså om man föraktar Guds ord. Om man inte bryr sig om profetens undervisning, om man vänder det ryggen. Om man gör som folket i stort gjorde. Profeten själv berättar om det i 30:e kapitlet. Det säger till profeterna, profetera inte för oss. Vad sant är. Tala till oss sådant som är välbehagligt. Profetera bedrägliga ting. Vik av från vägen, gå åt sidan från stigen. Skaffa bort ur vår åsyn Israels helige. Man föraktar profetens undervisning. Man föraktar Guds ord. Profeten säger ju att hans tal, det är ytterst inte hans, det är Herrens. När han har talat så säger han i 1:20, så har Herrens mun talat. Och i 40, vers 5 på samma sätt, så har Herrens mun talat. Profeten är bara Herrens mun, Herrens talesman. Han talar inte egna ord. Och i 44 kapitlet och 26 versen säger han, Herren låter sin tjänares ord bli bestående. På hebreiska mekim, och verbet kom används för att klargöra att Herrens ord kan inte falla. Det förblir för evigt. Det står upprätt. Det blir bestående. Det är just det verbet som används i kapitel 40, vers 8, där det heter, vår Guds ord förblir evinnerligen. Där står det just detta verbet kom. Det står upprätt. Det faller inte omkull. Det kan inte slås omkull. Och på ett annat ställe säger profeten, ordet som utgår ur min mun skall inte vända tillbaka till mig fåfängt, tomt. Och det är bakgrunden till att detta trots och förakt mot Herrens ord. Det slutar med en pina där masken inte dör och elden inte utsläckes. Men huvudbudskapet är alltså frälsningen, och själva namnet som profeten har betyder ju Herren är frälsning. Eller om man så vill, Herren frälsar. Jesaja, Jeshaja eller Jeshajahu, Herren är frälsning. Det vill säga, hos Herren är frälsningen. Där finns räddningen och ingen annanstans. Inte hos oss själva, utan hos Herren. Och därför säger ju också profeten i kapitel 55, hör så får er själ leva. Och räddningen grundar sig på en fri gåva av nåd ifrån Herren. Upp alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Jag kom hit och hämta säd utan pengar och för intet, både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som äger bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott där och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit, kom till mig, hör så får er själ leva. Jag vill med er sluta ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd jag har lovat David. Och detta ska vi återkomma till, all den trofasta nåd jag har lovat David. Eller de fasta nådelöftena till David. För att förstå det uttrycket så bör vi tillsammans läsa Psaltaren 89. Och gärna Andra Samuelsboken 7. Men det hinner vi nu inte ikväll, för nu ska vi sluta här. Men vi ska återkomma till detta, och då får vi en klarare förståelse över vad som menas med att Herren är vår frälsning. Och vi får en förståelse av vad som menas med Davids rike. Att leva under David i hans rike i evig frid och lycka. Amen.